Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag är så glad att vara tillbaka i studion. Jag hatar att spela in på distans. Jag kan inte hålla fokus.
Nej, du börjar ju titta på en serie samtidigt.
Nej, det gör jag inte. Jag sitter och tittar i en vägg. Jag måste se dig med ditt ansikte. Men du är så fräsch. Har du bruntan sol eller?
Bruntan sol, mycket smink.
Men jag har ju, tycker inte du att, kolla min hy.
Vadå, var det med Aden ser bra ut?
Ja, men gör ni
det ser
det?
Alltid bra ut.
Ja, men...
Jag har aldrig sett en finne på dig.
Nej, jag vet. Men jag har ändå sett ut som bockstensmannen nu när det är så kallt. Ja. Men, ska jag säga bästa produkten?
Ja.
Shroom Essence från alltså Mantle.
Ja.
Alltså den räddar mig.
Jag tycker bara att den är lite blaskig. Nej. Jag har svårt att veta hur jag ska lägga på
nej,
den.
Men alltså,
den
bara du, bara, du tar mycket, du står så här.
Aha, ja,
nu slår jag mig i ansiktet. Och så mycket, du bara så håller in
den. Ja, för
den.
Min svärmor älskar också den. Jag har ju använt den en del, men jag har bara lite svårt att applicera.
Nej. Alltså du, den varje morgon och kväll, jag tror att det är den som räddar mig. Aha. Alltså när jag vaknar ser jag ut som ett någon som har
legat i graf. Jag har ju en ögoninflammation. Kan du fatta att vakna med det då?
Får du upp ögonen?
Nej, de är ju var igenklistrade varje morgon. Aha. Alltså av var. Så nu är jag såhär, vilken mascara ska jag använda? För jag
ingen
förstör ju
jag.
Den. Ja, men det har jag ju ändå. Det är första dagen. Det är kul nu att lyssna. Det är alltså måndag för oss. Ja, det är
som första dagen här på Perfect Day också. Alla är såhär glada att vara tillbaka. Ah. Det är såhär gott nytt år.
Ah. God så det... fortsättning. Nej, det säger man inte nu, eller? Det säger man mellan dagarna. Jag tror jag har sagt det.
Nej, men man, det där.
Jag har varit med om så pinsamma interaktioner. Nej, apropå det, jag kom
vart
på
var någonstans. Vart har du varit?
Jag blir rädd.
Men nej.
Jag har inte sagt det till någon, jag kom på det nu.
Vad?
Alltså, apropå säga god fortsättning, och det kanske är fel, jag vet inte.
Men, gott slut gillar jag.
Gott slut, ja, men det har ju folk kritiserat, jag hört. För det känns som att, vadå slut, det här är ju början.
Men gott slut säger man ju innan nyår.
Aha.
Gott slut, alltså innan man säger, alltså i slutet av den här veckan, då säger man gott slut.
Ja, just det.
Slut på nya året. Gamla år.
Slatt.
Gott slatt.
Gott slatt.
Ja, berätta.
Nej, men det var bara, alltså jag bara kom på det. Det var bara en pytteliten pinsam sak i min vardag som bara, jag var på en sushi-restaurang med Nisse.
Ja.
Och skulle liksom, stod där och tog lite miso-soppa. Vi ska ta med oss sushi hem. Det här var ju sånt. Ja, igår. Nej, ja, igår.
Får jag bara fråga? Var det någon som sa något till dig och så sa du helt fel sak?
Nej, svarade. Nej.
För det
var
jag
en som frågade någon annan och inte mig. Den frågade... Då står den här, det är bara jag och Nisse i restaurangen och en äldre kvinna som jobbar i kassan. Eller äldre, men hon är liksom 40, det är ju typ vi.
Hon är äldre!
Som vi. Nej, men 50 då, 60, fan vet jag. Och så pratar hon om Nisse, hon bara såhär, vad han är nyfiken och pratar mycket och såhär, ja, för att han är, ja, du vet, han är, ja. Och jag bara, ja, lalalala. Och så att hon pratar med mig om Nisse. Och sen så är det som att de står och kollar på mig och står jag och tar misosoppa. Och då säger hon med helt vanlig röst, inte baby, alltså inte barnsnack liksom. Så jag säger, ja, men hur gammal är du då? Och jag bara, 35. Och sen så vänder hon sig att Nisse står upp 3. Och hon står liksom böjd framför honom.
Ja, men.
Som att hon skulle vara intresserad av hur gammal jag är.
Det är så pinsamt. Men varför också?
Jag är ju 35.
Då skäms man ju så länge. Jag tänkte på, jag trodde att du hade varit med om en sån sak som jag ofta. Du vet, jag går och köper en kaffe. Och så säger de typ, alltså säger de en sak. Ha det bra. Och så kanske jag tänker att de ska säga, vill ha kvitto på det. Så kanske jag säger, nej tack, det är bra. Fast de bara säger, ha det bra. Att jag svarar fel.
Ja, men du har redan förberett.
Jag förberett. Nej, men jag tänker, nu kommer väl det här standardfrågan. Och det, alltså då kan jag sitta och skämmas liksom.
Nej, tack, det är bra. Nej, tack, det är bra.
Jag vet inte. Jag vet inte ännu värre att säga.
Jag är 35.
Så jag är värsta egomorsan också. Varför skulle hon vara intresserad av min ålder? Varför skulle jag stå?
Ja.
Det kanske man inte kan tro.
Hanna Pitt, nätskal.
Ska gå på Peter Lemark du och jag på onsdag.
Vad mysigt det ska bli.
Du hade ju det kul för att vi ska gå med Anton Johan. Vi ska ju inte gå på det, rättelse. Vi ska ju inte gå på Peter Lemark. Han ligger väl typ döende i en stroke.
Nej,
men han jag har ju hört att han haltar fram
liksom. Ja, men han har ju haft en stroke, men alltså han är ju inte alltså han är väl på återhämtning efter en stroke. Aha. Tänker jag. Men han har ju slutat som artist. Ja. Alltså han uppträder ju inte längre.
Nej, han har ju också grova psykiska problem.
Ja, han har senskräck.
Kul att jag slänger bara under.
Framför det, han är haltande av grova psykiska problem. Det gaggar fram.
Det kan vi tänka kring Peter Lemark. Nej, men vi älskar ju Peter Lemark.
Ja.
Såklart, som de 80-talisterna vi är. Och då så ska vi gå på en hyllningskonsert. Då på Tele 2 Arena. Ja. Och då var det kul för att vi ska ju ta med Anton Johan. Och det är kul för Anton har ju typ inte lyssnat.
Nej, men jag tänkte att jag var bara så här, nu köp. Det var jag som bara köpte. Ja. Jag tog bara ett initiativ. Jag köpte bara 4 biljetter.
Helt
så
rätt.
Så jag, nu får du följa med.
Men jag har ju spelat mycket för Anton. Speciellt senaste veckorna. Så att han, och det var kul för att jag spelade ju...
småbarnsåren.
Ja, och det var kul för att jag spelade den igår när vi satt i bilen för Anton på högsta volym. Och jag bara, den här sa ni att den passar oss, alltså vid vår ålder. Så. Och det var ju varenda ord. Så han var bara så, kan du lyssna?
Alltså, ja, den ju... är så stark.
Jag bara, men är det inte bättre då Anton? Så andra känner likadant.
Alltså... Fanns en tid i början då vi dansade jag och du. När vi ömtar
och nu så att vi håller om varandra krampaktigt.
Och inte ömt håller om varandra. Ja. Lite krampaktigt som nu.
Och så att man längtar iväg.
Ja, det. Och jag som... var fri att springa. Ja. Men ändå stod jag kvar.
Det är jag.
Ja. Alla, Hanna.
Ja, jo. Men kan jag få tycka att du talar till mig? Jo. Men i alla fall. Och då är det kul för att du frågade mig. Ska, för dina föräldrar är nere.
Ja.
Och då frågade du mig innan. Ska vi äta, vi kan ju äta middag med mamma och pappa. Och innan då han säger klart meningen så här, ja, det ska vi ha. Vi vill inte ha någon parmiddag, bara du, jag och Anton Johan. Dina föräldrar ska med.
Ja, du ska vara med mamma och pappa.
Men alltså, det finns inte någon bättre. Alltså, det är som med Antons föräldrar. Alltså, ta hand om mig.
Ja, pyssla om mig.
Ja. Och alltså, intressantare och liksom ska vi fira till
barn
pengar.
Ja, pengar alltså.
Boende, resa
varje gång jag...
ja. Vi pratade väl inte om pengar sist.
Pratade vi om pengar sist?
Nej.
Lite tror jag.
Nej, jag tänkte på det. För jag tänkte så här, nu kan vi inte prata om pengar för då kommer ner på depressionsattack.
Ja, eftersom jag var så väldigt nära depression redan.
Mm. Och vi hängde alltså i lördags.
Ja, det var jättemysigt. Det var så kul. Florence pratade med sin farmor igår då, söndags.
Mm.
Och så frågade hon, hur var det med Nisse? Eller hur var det att leka med Nisse? Och Florence bara, det var jättekul. Han puttade mig 2 gånger. Det är också så här, han är också min förövare.
Jo, men hon är inte helt oskyldig heller.
Nej,
men det, jag tycker att det är ändå, alltså det är någonting att ha en pojke. Jag blir så arg. Alltså han har ju börjat prata mycket om pojkar och tjejer. Ja. Och då kan han ibland säga, bilen är bara för pojkar. Ja. Alltså ifall jag hade en dotter som sa, bilen är bara för tjejer. Då hade jag varit så här, lilla bra, you're feminist icon. Ja. Alltså fortsätt.
Ja.
Men nu för att han är pojke så är jag så här, Nisse! Så pojke måste man vara snäll mot tjejer. Ja. Man kan inte vara, alltså kolla hur pappa behandlar tjejer. Alltså,
ja, men vet du vad jag tänkte också just med det där? För att, jag menar, det ser man ju redan så här. Florence kan ju mer, jag kan ju höra henne. Alltså någon gång när jag var på så här litet lekland i Täby, lekrum i Täby centrum. Så var hon med sin bästa kompis och de kan vara lite sassy ihop. Och så var det någon tjej där som ville vara med dem. Så överhör jag att Florence säger så här, du måste gå härifrån. Så då är jag så här, alltså du vet hur arg jag blir. Då är jag så här,
tar, alltså lyfter upp Florens under armen och så bara, nu går vi härifrån! Ja, men om jag hör dig säga ett enda
alltså
ord.
Det,
men jo, det jag skulle säga om, men Florens är ju absolut aldrig fysisk. Alltså hon är aldrig fysisk. Och då är, det tycker jag är jättesvårt. För vad ska jag, alltså, för det är så, nej, men det är så kränkande att bli puttad.
Ja, ja, ja.
Alltså jag blir, alltså det är så kränkande för det fysiska, det är samma
sak. Och så är det en pojke som gör.
Ja, precis. Jag bara, det är så här det börjar. Mm. Det är så vi helt sakta blir liksom det svagare könet.
Ja, ja, men det,
för vi ska vara rädda.
Och det är kul också nu när vi ska prata om sånt idag. Vi ska
Som
att det är också Nisse 3 år gammal.
Nej.
Abusive.
Nej, men det är ju någonting med det där som ändå är, för jag, alltså, jag blev jätteirriterad när Florence ska ju rycka saker ur Blanche. Alltså det ilar i hela mig. Så här, för att jag minns när jag var liten, för jag var ju inte heller fysisk.
Nej.
Och så blev jag biten en gång av en pojke.
Oh.
Det är liksom ett av mina största trauman. För det var inte smärtan.
Utan kränkningen.
Det var kränkningen.
Mm. Jag kommer ihåg att när jag blev puttad. Man var lite för gammal. Alltså typ med såhär 6 år.
Fy, och så var det någon pojke som...
pojken som han riktigt sådär, du vet. Ja. Som man kallade då dampunge.
Dampar som också kommer såhär granris.
Damp
och typ
Andreas.
Piska den.
Peta pinnar ögonen på. Nej, fy fan. Nej, men jag vet. Och det där får man ju som förälder. Det är inte så att jag inte står och rullar på tummarna. Ja,
nej, precis. Bra, Nisse!
Nej, det är så här långa samtal. Och det är liksom när man går och lägger sig alltid. Och så, ja. Men nu har han också blivit så här. Han frågar mig, älskar du mig fast jag bråkar?
Nej, men det var jättehemskt också. Så överhör man. För då var man ju tvungen att... Alltså, för man vill ju inte lägga sig för mycket. Men man måste ju ändå så här, markera vad som är okej eller inte. Ja, och så kommer ju Florence och gråter och så får ju så här, går ju du och Anton och pratar med Nisse och så kommer han ut och ber om ursäkt, men sen så går de ju och leker, för barn kommer ju över så snabbt också. Och så hör man liksom från rummet så här, att Nisse säger igen, inte framför oss utan bara till Florence, förlåt Florence för att jag puttade dig. Då får man typ ont också.
Ja, jag vet. Men jag blir jätteglad då, för då vet jag, okej, han har skuld.
Ja.
Alltså sen vill man ju inte att ett barn ska vara skuldtyngd. Men jag vill ju att han ska känna, alltså jag vill inte att han ska vara damp-Andreas. Alltså det är ju det.
Men det är ju inte.
Jag tänker, han är jättemjuk. Så att
han är alltså mycket, mycket.
Men det är ju det som är problemet, han är för mycket känslor.
Ja, jag menar, jag tänker, nu när jag ser liksom den här pojken komma fram, nu ska man inte kanske prata så mycket om våra barn. Men jag förstår verkligen att han är så mycket du. Fast han utagerar på ett annat sätt. Att det är det fysiska. Alltså han blir frustrerad.
Ja.
Alltså det är det.
Ja. Och jag är glad för det. För att vända inte inåt. Nej. Bara för Guds skull.
Nej. Det är nu man måste ge verktygen. Då att,
ja, men verkligen.
Och inte att han håller
på med sport då. Få ut lite aggressivitet på.
Ja, inte putta Florence i alla fall. Det kan
på fotbollsplan. Ja. Så det var ju kul då. Vi ska inte prata. Ni klagar på att vi pratar om barna. Så
va?
Får man inte, nej, men jag såg dem så skrev det.
Men Hanna, kan du sluta läsa
Ja, ja, men de är ju väldigt glada också. Det är mycket fint. Många tycker att vi ska prata om barn.
Ja, men alltså det går ju inte. Vad var det du sa förra veckan? Att det var någon som sa att vi klagar mycket. Då känner jag så här, men jag har ju inte mått så bra.
Man får man inte klaga?
Älska mig för den jag är, eller stäng av.
Ja, så känner jag också. Jag lyssnade faktiskt på Ursäkta, alltså Edvins podd. Ja. Och de får ju jättemycket klagomål på att säga, ni var mycket roligare förut, ni liksom ni hade så här, det hände mycket mer, ni var så här, fyllepoddarna, och de var så här, det var 3,5 år sedan, snart 4 år sedan, vi lever helt andra liv nu, vi kan inte gå ut och festa på samma sätt, vi var mycket yngre, vi hade andra, men du vet. Och då tänkte jag, skrattade jag till, för då tänkte jag ju på oss, att vi får ju klagomål ibland så här, ni var mycket mer filosofiska, djupa för var mycket mer liksom, alltså att de alltså, ja men det är också så här, men man kan aldrig göra rätt. Är vi för glättiga nu då? Alltså vad är liksom...
Och så,
eller så är det någon som tycker att det är för lite fest nu.
Det är så tråkigt. Ja, jag vet. För att livet går ju så. Och att vara, alltså man ska vara sann. Jag tycker ju att, för det finns ju ett sätt när man är glättig där faktiskt, för att man bara mår bra.
Mm.
Men sen kan det också vara att man inte orkar gå in i vissa känslor, så kan man ju också bli glättig. Mm. Men jag tänker också att för mig, ja, det var, alltså, ni måste förstå att vi har haft en podden i 2 år. Jag var jättenära min sjukdom då. Då kanske jag tänkte på cancer varje dag.
Mm.
Men det kommer ju också en tid, och det här säger jag också till er som är sjuka, för jag vet att det är många sjuka som lyssnar. Det kommer komma en tid när ni inte tänker på er sjukdom varje dag.
Mm.
Och det är ju något jättefint.
Ja, ja, verkligen.
Så vad tråkigt att ni inte kan vara glad för min skull.
Jävla fitter! Ja, men...
Och gud vad svettig jag blev. Det är så varmt här inne.
Det är jättevarmt och du sitter i lusekofta.
Ja, men... Lo, vilka vantar pratade vi om.
Jag skulle kunna ta av, du ser.
Vad kul det skulle vara om någon kom in så vi sitter i BH och så dålig framåt ut som i en bastu. Nej, men nu är det så varmt. Och i och för sig, jag fick en klimakterievall.
Ja, har du mycket sånt nu eller medicinen?
Jättejobbigt.
Men gud, du kan verkligen berätta för folk hur det är innan då. För jag kommer, alla vi kommer ju komma dit förhoppningsvis.
Jag tror inte ni vill veta. Jag tror att det är lite som... Nej, men då skulle de väl stänga av den här podden för evigt om jag skulle börja prata om mina klimakteriebesvär.
Jag är jätteintresserad. Vi får ta det off mic.
Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, ja, skulle jag säga.
Det är som, ja, de kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då när jag ska vara så sval.
Mm. Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta så du får väl kläder så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs och tennis är världens snyggaste sport eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beautybags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beautybags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beautybags utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beautybagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Det är intressant.
Ja.
Med låtar man har lyssnat på 100 000 gånger.
Mm.
Som man ändå inte har hört texten på fullt ut.
Vad tänker du på?
Jag tänker på en Fleetwood Mac-låt. Jag tänker på låten Dreams. Men du vet, det är ju klart att man har hört den. Och så får man ihop också med Anton. Och, alltså det är bara, du vet, Rumors-skivan går liksom om och om igen.
Mm.
Och då har jag ändå, ja men det är så här världens, en av världens kändaste låtar. Och så var jag såklart inne på TikTok!
Mm.
Och då var det en tjej, en indie-tjej då, som skitbra.
Som sjöng den.
Och sjöng första versen i den. Alltså jag skickade den till Anton. För att så här, jag brukar alltid tänka på text. Det är ju mitt, man kan ju vara lite olika där. Jag är ju verkligen så fokus på text i låtar. Mm. Han mer liksom hör inte text.
Nej.
Skickade den här videon till han och jag bara, fan vad sjukt att det är så här texten går.
Mm.
Och han var bara så här, gud vad drabbande. Och så var det så kul för att han bara, det är ju min låt. Alltså det är ju, han sa ju det själv. Mm. Liksom, att det är
förutom
här,
att ni inte gör slut.
Nej, verkligen. Det är så. Men det är lite kanske så som vi har ju pratat mycket. Så att jag har varit väldigt så här, på väg någonstans har det känts som. Och så. Ja, för delen, eller för första, det är första som hon sjunger då, är ju så här, now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound of your loneliness. Like a heartbeat drives you mad in the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had and what you lost. Alltså det är ju klart, jag känner, jag vet exakt hur den går. Mm. Men de här orden, det var bara så att, jag vet inte, det är någonting, man kan säga mycket om TikTok. Men så mycket så här musikaliska upplevelser jag får genom TikTok ibland. För att jag tror att det är bara så här tydligt, men liksom, ja, det är kanske att jag har lågt IQ, men att det så tydligt talar till mig, ja, med text och liksom.
Ja, men jag, nej, men jag förstår verkligen. Alltså tänk också
den där
då.
Den där.
Men tänk också då, för att vad sjukt, för då skrev ju hon skrev ju det där på typ så en timme.
Ja, Stevie Nicks.
Men också som jag brukar tänka på.
Var det till Lindsay?
Ja, det är ju, alltså det handlar ju om deras breakup. Mm. Men då, tänk då att de, då separerar de, och sen är de på turné. Så han skrev ju Go Your Own Way om henne.
Mm.
Och att tänka att hon, för den är ganska elak om man lyssnar på den. Att så här, det enda du vill göra är bara skita i allt, typ så här. Och att hon står och körar varje kväll åt den här hatlåten om henne, typ. Alltså det är så sjukt att tänka. Ja.
Alltså det är så, jävla var liksom, det är kanske därför musiken blev så bra också. De gjorde det tillsammans med dem om varann liksom.
Ja.
Och en annan, bara så här, alltid med musik, eller ibland böcker också, eller all så här kultur som man brukar, där är ändå så här, skriver på 70-talet den här låten. Det är som 50 år sedan.
Det är samma
känslor.
Ah.
Jag tänker att vi ska prata lite mer om det, för vi har lite så här att prata om just kvinnor och män och relationer. Men tänk att det relationen mellan kvinnor och män tycks aldrig liksom.
Nej, jag vet.
Det är en dans vi fortsätter dansa. Ja. Decennier efter decennier.
Men då tycker jag, alltså vi kan ju gå in på liksom, det är en sak som vi har tänkt att vi ska prata om idag.
Mm.
Men apropå att förstå saker genom musik, så finns det nog kanske en låtupplevelse som är faktiskt en av de starkaste som jag har haft när det gäller att förstå saker. Och det är Fredag morgon.
Med Frida Hyvönen.
Med Frida Hyvönen från hennes, alltså på riktigt, en av de bästa svenska skivorna som har gjorts, Kvinnor och barn. Och låten Fredag morgon, som handlar om att leva i en destruktiv relation.
Det är en berättelse som, det är som en kniv som sakta går in i hjärtat på en när man lyssnar på det.
Alla låtar på den skivan är ju snarare som små noveller, skulle jag säga. Alltså det är, jag vet inte, så här, är det musik eller är det små berättelser bara? Det är så drabbande när man sitter och lyssnar. Framförallt om man är då, gillar att lyssna på texter.
Mm.
Men jag kommer precis ihåg första gången jag hörde den. För då bodde jag själv. Jag satt i min snuskiga lägenhet i Karlaplan. Och så lyssnade jag på den där. Och så, jag vet inte, jag tror att jag hade spelat, bara tryckt förbi den här låten någon gång. För jag tyckte att början, alltså jag lyssnade väl inte.
Mm.
Men så kom den på och så började jag höra vad hon sjung. Och första gången, och det här låter så naivt. Men för första gången så bara, ja. Det här att vara i en destruktiv relation.
Mm.
Jag tror också att jag förstod att det kan hända oss alla.
Mm.
Det har ingenting med hur stark man är, mm. hur smart man är, mm. hur liksom cynisk eller klarögd man är, utan att, så här, att det är mekanismer som gör att du hamnar i en destruktiv relation. Mm. Och vi kan bara spela en liten del.
Och när jag sa ifrån, hotade du med att ta ditt liv. Mina vänner började dra sig undan. Ingen ville umgås med oss, för det blev alltid kaos runt dig. Jag skämdes över dig och över mig som försatt mig i sån röra och inte hade vett att göra slut. Jag var lättad så jag sväva varje gång något var normalt. Det som fanns under din galenskap var varmt och underbart. Jag förlät dig och sprang rakt tillbaks i elden. Jag var en idiot helt klart, alldeles för hoppfull och lojal.
Ja, men jag har också så här starkt minne från när jag lyssnade på den första gången. För då, det är kul för att jag har också varit helt besatt av den här skivan. Jag älskar den här Imponera på mig-låten.
Och även
ja, den är också väldigt bra. Och Kvinnor och barn. Det är otroligt så här feministisk skiva. Mm. Allt ifrån liksom att vara en liten flicka till att vara, hur är att vara mamma. Eller liksom,
ja, och Kvinnor och barn, det är väl lite så här, hur skulle världen vara om det var vi som...
Ja, precis. Men det är istället litande inte på oss, utan det är vi som ska skyddas. Ja. Typ. Ja. Nej, men och då hade jag en väldigt nära vän till mig som var i en
destruktiv.
Alltså hon hade ju försvann ju från vårt kompisgäng. Mm. Och man anade ju, och det här, vi var vuxna, så jag menar, ja, man förstod ju, men det gick inte att nå henne.
Nej.
Och det är liksom det är det som är så svårt i såna typer av relationer. Det var ju inte, nu i efterhand, visst, man skulle kanske kunna gjort mer, men då sitter jag och lyssnar på den här låten och blir ju helt drabbad och mår ju så jävla, och får också kanske lite så här dåligt samvete, så det är att, för det är som du säger, helt plötsligt förstår man mycket mer när man själv inte har upplevt det.
Nej.
Men man har upplevt hur knäpp i huvudet man blir av kärlek typ.
Ja.
Det är det man har och kan relatera till.
Exakt.
Alltså att man blir förblindad och bara så här, tappar liksom greppet.
För det ska man ju komma ihåg, för det tänker jag också på när jag lyssnar på den, att för att den känsla man har när man ser det utifrån, innan man går in i tankarna mer, är ju, varför lämnar hon inte bara?
Ja, men det är ju den vanliga.
Det var, alltså, vad är det för idioti typ? Men sen så måste man, så här, för att ni vet ju hur när man blir kär, man är så överseende med saker. Mm. Och det syns ju oftast inte i början heller, de här destruktiva sakerna. För det är ju en normaliseringsprocess. För det måste man också tänka att det sker ju i en vanlig relation. Det är mycket gränser som man suddar ut. Allt jag och Johan gör mot varandra är ju inte korrekt.
Nej.
Och allt du och Anton gör mot varandra är ju inte korrekt. Alltså det är ju så att sådana här normaliseringsprocesser kan man ju också förstå hur det går till.
Mm. Ja, gud ja. Men sen jag vill bara säga, jag skickade den här låten till min kompis då. Mm. Nej, men och då... hon kände igen sig jättemycket, för att det var också så här, det var lite sluttampen när saker började komma fram liksom. Och hon kände ju såklart igen sig jättemycket, och det som är intressant också med den här låten är ju att Frida Hyvönen har ju skrivit den utifrån sig själv. Det här var ju hennes liv. Hon skriver också, det var, bodde ju i England, men här, Paris menar jag, med den här
mannen
som hon faktiskt giftes eller var gift med och sen separerade från, så det går ju att googla.
Ja. Men sen så är det ju också, jag vet inte, det behöver ju inte vara verkligt heller, för så bra är berättandet i låten.
Mm.
Och det som också jag har tänkt jättemycket på är ju den här skammen. För skam är ju en känsla som man har lätt, skam är väldigt stort hos mig.
Mm.
Har blivit bättre. Men skam är ju också en mekanism som gör att man inte berättar.
Mm.
Och så drar man sig undan.
Mm.
För man vågar inte visa vad det är som pågår. Vilket ju också gör att man är mer fast i det. Och sen så ska jag säga också vad jag tror det starkaste är. Det är det här när någon behandlar en dåligt. När man får en sån här traumabindning som det heter. att om de behandlar en jättedåligt, kallt, säger elaka saker, så är det ju bara den som på riktigt kan trösta en. Mm. Den kompis säger till en, det kommer ju aldrig, alltså, det kan aldrig väga upp det som när den här personen öppnar famnen igen.
Mm.
Och så får man den här värmen. Mm. Så underbart finns det ju ingenting som kan vara, antar jag.
Nej.
Så att det är därför man då springer rätt in i elden igen, som hon sjunger. För det, vad ska kunna mätas med det?
Nej, precis. Den som har...
Förövaren. Alltså den som är ens förövare.
Den som har huggit den i magen, det är den som ska också sy igen det på något sätt. För att det är ingen annan som... För det är dens ord som har gjort sånt. Och det tänker jag också på... Det behöver ju inte heller vara, för att i den här låten, hon pratar ju inte om slag. Eller liksom.
Nej.
Det är ju verkligen...
Det behöver verkligen inte vara en...
Utan det kan ju vara exakt lika destruktivt som alltså de killar som har psykiskt misshandlat en. Men jag tror att där kan ju tvivlet efteråt vara väldigt stort. Mm. Alltså jag tänker liksom på min kompis. Och jag tänker på hur viktigt det är att den här låten finns.
Mm.
För att någonting som sker också då, ifall man har varit i en relation... relationer blir ju liksom lite som ensamma öar. Mm. Det är som du säger, det är normaliseringsprocess. Man vet ju inte... Saker tjejs i den här tvåsamheten som ingen annan hör.
Mm.
Och så får man samtidigt höra att du är så dramatisk. Du är så känslig.
Ja, du blir gaslightad.
Ja, gaslightad hela tiden. Och så ska man, tar man sig ur den här relationen. Mm. Försöker man då att göra, förhoppningsvis. Och så kommer man ur den och så tittar man ju tillbaka och bara... Men var det så farligt?
Mm.
Och vilket också gör att man kanske går tillbaka och håller på så här fram och tillbaka. Men för att det är ju så svårt då när det inte varit riktiga slag. Även då kan det ju säkert vara så här. Men det är ju lite liksom lättare att ta på. Det är inte okej att putta någon eller att slå någon. Men att liksom trycka ner någon hela tiden. Hur förstår man det själv? Alltså hur vet man... Hur ska man, alltså det här självtvivlet är ju så enormt, för det är också det som han har gjort mot den. Alltså det har varit liksom hela grejen, att du ska tvivla på dig själv. Och det är ju inte jättelätt då att så här, gå ur det här och bara, ja men han gjorde det här. För ofta är det ju saker som är super liksom, gråzoner, svårt att peka på, för man berättar högt för andra. Ja, lite svårt att liksom... Ja,
och så kanske man tänker, men jag var ju också jätte... Jag kastade ju också, eller jag puttade ju honom också till slut.
Ja, men för i den här låten är väl typ att han kastade hennes dator.
Ja, eller han häller en kaffe på hennes dator och sen mosar den i backen.
Ja,
typ, och
så
jobbar.
Springer därifrån, typ.
Och han låter ju ta livet av sig mycket också.
Ja, det är ju det. Ja, det finns ingenting som gör mig så jävla... För det är ju det som var kanske för min kompis hela tiden. Alltså, det här överhängande hotet att jag kommer ta livet av mig om du... Alltså hur kan man tro att man bygger en relation på det? Att säga det gör den andra så ont så att det...
Och jag, alltså för det, om någon hotar med att de ska ta livet av sig, hur ska man någonsin våga göra något? Alltså, jag vet inte. Alltså,
det är så...
Nej, men det är så...
Om man lyssnar och känner att man själv gör så, alltså du, så ta hjälp. Alltså ta hjälp nu. För att hålla på så, att tro att man kan bygga en relation på hot...
Ja.
Jag hade ju en del i början, eftersom att vi har varit samma så himla länge, det hotade om att jag bara så, men jag kan dra. Du behöver inte vara ihop med mig.
Nej.
Och Anton var ju så otroligt noga med att bara såhär, du hotar inte med sånt. Alltså vi kan inte liksom vara ihop om jag ska föra sådana hot.
Nej, men också, för det är ju så svårt, för jag tänkte också på hur pratade mina föräldrar med mig när jag växte upp. För det är såklart att så här, det här kan ju hända alla. Mm. Sen tror jag, alltså det är jag, eller jag vet att det kan hända alla, för jag har sett det hända, de coolaste tjejerna.
Mm.
Så att det är ju inget... Sen tror jag att det är lättare, lite lättare kanske om man själv, alltså om man som barn har upplevt såna där saker.
Mm.
För det vet vi ju att så här, om man har haft kanske en mamma som har blivit behandlad så, eller alltså pappa, så tror jag ju kanske att det är lite lättare att hamna i den där typen av relation.
Mm. För då känns man känner till.
Då känns det kanske mer familjärt. Mm. För när det kommer till fysiskt, så kommer jag ihåg att så här, mamma och pappa alltid har sagt sen alltså jag var så liten.
Mm.
Alltså rör någon dig ännen, alltså då vänder man sig och går på dräkten.
Mm.
Ingen har fått en till chans. Nej. Om de är fysiskt med en.
Nej.
Alltså det har de sagt till mig så många gånger.
Mm.
Men sen är det ju så här lättare, alltså det är ju som, sen så är det ju de här mekanismerna som vi pratar om.
Mm.
Så då vet man inte hur värt de där orden.
Nej. Hur starkt liksom, alltså, hur den där muren kan ju liksom alltså de där muren som ens föräldrar försökt och som man själv försöker ge till sina barn.
Mm.
Det är ju liksom, det är ju lätt att rasera den.
När man blir kär.
Ja. Speciellt om man blir så där tokkär som du och jag kan bli.
Jag känner ju bara att jag har haft tur med killarna, att de inte har varit mer galen. Att den som jag har haft, den destruktiva relationen jag har haft, det är den med mig själv.
Ja, men faktiskt.
Men sa dina föräldrar någonting till dig? Pratar de om något sånt där med dig? När du växte?
Ja, eller föräldrar ska väl säga, det var morsan. Alltså jag tror inte pappa har liksom lagt sig i det där. Det kanske var att det där har varit hela min... Alltså jag skulle säga att... Ja, men, så, jag pratar ju mycket om mamma i podden och så. Och jag tror att hon fick ju aldrig höra någonting när hon växte upp.
Mm. Det fanns inga gränser.
Nej, men alltså hennes mamma var 16 när hon fick sin mamma. Mm. Så att hon hade ju liksom två tonårsföräldrar. Mm. I princip. Alltså i början var de ju det liksom. Och det är ju verkligen cred till morsan att hon hittade sin egen styr och tänkte liksom att mina, kanske framförallt döttrar, ska få med sig liksom någon slags självkänsla, tro på sig själv som jag aldrig fick.
Ja.
Och apropå då texter och sådär som skrevs på 70-talet, så hade mamma en LP-skiva som hette Jösses flickor.
Mm.
Och det är liksom, de texterna har ju präglat mycket min barn. Och det är ju, och tjejer, ni vet liksom den klassiska. Och ja, men mycket röd strumpe, feminism och liksom kvinnor kan är väl slagordet då. Och då fanns det ju inte på kartan att ifall en man rör det, då är det ju liksom, ja, så får det ju inte vara. Liksom. Och att det är vikten av att våga säga nej och att tro på att sitt nej är värt någonting och sådär.
Mm.
Men, och då är det kul för att en låt från den där LP-skivan som heter Jag vill inte suddas ut, den har ju Annika Norlin då, alltså säkert som är artist, gjort en cover på.
Mm.
Och det, apropå vad då en... Den här dansen som vi kvinnor och män gör med varann och som vi liksom, men man är hetero då. Och att det tycks ju liksom, precis som i Dreams-låten eller den här Jag vill inte suddas ut, eller i Fredag morgon. Alltså det är någonting att som kvinna gå in i en relation med en man är man ju så jävla utsatt.
Mm.
Och att det är liksom så små, för i den här suddas ut-låten då sjunger hon till exempel någonting som jag ofta kan, jag tycker inte jag har levt i någon relation som har varit destruktiv. Alltså min och Antons har ju varit så himla lång. Så att den har ju varit, det är klart att den förändras. Och det kanske, men jag har ju aldrig liksom upplevt mig förtryckt eller liksom ofri eller någonting.
Inte jag
heller. Men däremot så kan jag känna igen mig i de här raderna ibland ändå.
Mm.
Och det är nog för att jag själv har varit så mån om hans agenda hela tiden. Mm. Att han ska, att han är den viktiga relationen.
Ja.
För då sjunger hon ju så här.
Nej, jag vill inte suddas ut för kärleks skull. Även den som suddar i annars kärleksfull. Du ser mig som en tavla som andra kluddat på. Du vill sudda allting bort och fylla på med egna tecken, skriva dit, låt stå.
Och det där, också när man är typ 16-17, blir kär någon, det är så lätt, vi pratade med podden innan också, att jag är ett vitt papper.
Mm.
Jag vet vad du också, man är så här smart också, alltså man fattar ju vad killar är för typer och vad de gillar. Jag vet ju vad jag kan säga och göra med mig själv så att han ska älska mig, men det är ju inte att vara sann mot mig själv.
Nej.
Och det där kan jag känna i min egen relation ibland, att så här, jag har känt mig som en liksom whiteboard-tavla. Mm. Det är kanske jag har hållit i suddet och suddat och suddat. Och Anton, gett pennan till Anton. Medan han kanske ibland då har kastat pennan tillbaka till mig. Och var så här, det är du, så här, du, vad vill du? Det är din, så här, vad vill du göra? Men sätt dig i förarsätet.
Men vet du vad som är problematiskt med det ofta? De kastar tillbaka pennan. Mm. Men sen är de inte alltid, de kan inte alltid hantera det.
Nej, för när man väl skriver någonting där då.
Då är det jättejobbigt för dem. Och jag tror att det är vanligt i heterorelationer att alltså hos många av oss tjejer kommer den här självkärleken lite senare. Mm. Att man vill rycka tillbaks pennan och att det är en stor kris i relationen. Mm. Att det, ofta tror jag att det kommer efter barn.
Ja, gud ja. Egen erfarenhet. Ja.
Ja, men jag tror verkligen det. Jag ser det i så många tjejer runt omkring mig. Att man börjar vara så här, men vänta nu. Man får ett annat själv, liksom en helt annan självbild typ.
Och självförtroende. Alltså, det är ju någonting med
att det man tycker att det är man, alltså också för att man har klarat av, man har typ varit bättre på någonting och insett att man klarar av så mycket mer.
Mm, mm.
Och man ser de här taffliga killarna lufsa fram i föräldraskapet och bara, och prioriteringarna är liksom, hej, kom och hjälp mig ofta. Och då helt plötsligt så man bara, men vänta. Och är det, man får syn på dem. Och så kanske man tycker helt plötsligt att så här, det är ju jag som är bra.
Ja. Hallå, flytta på det. Ge mig alla whiteboardpennor och ratten.
Så gör vi en ny karta här. Ja. Sudda ut det där som... Ja. Ja.
Nej, men verkligen. Och för att om man har använt liksom killar för trygghet och så här kärleks... Alltså man knarkar kärlekskänslor och sådär. Mm. Att få ett barn, det är liksom... Där, då är man ju grundad. Mm. Alltså där är ens trygghet, där är ens hem, där är ens liksom
det är det
största kärlek. Ja. Killen hamnar ju liksom periferin då, och då ska ju han fylla andra funktioner. Mm. Och då är det ju liksom, för jag inte behöver han för den här tryggheten, vad ger han mig nu då? Mm. Och då blir det ju så här, vad behöver jag? Vem är jag? Vad kan han ge mig? Mm. Istället för hela tiden, vad ska jag ge honom? Vem är jag för han nu? Så här, vad kan jag ge av mig själv? Vad ska jag sudda ut? Vad ska jag skriva dit som han gillar? Och det är så sjukt då att det så här, den här låten då, Jag vill inte suddas ut, att den också skrevs på 70-talet. Mm. Och att vi sitter här då 50 år senare. Mm. Och det är, jag vet inte om det är deppigt eller skönt. Alltså det är någon blandning. Mm. Det är liksom, det är ju skönt att få ens känslor bekräftade. Och att man, ja, jag vet inte, att man känner igen sig. Men det är ju deppigt på så sätt att så här, ja. Nya tankar jag tänker, Hanna. Alltså, den här dansen, den ska fortsätta. Det är liksom, ska Florens gå in i samma dans?
Ja, men det är väl det. för att också, det är som du säger, att fortfarande, att, som tjej, att gå in i en heterorelation. För det är alltid så när man ska prata om så här destruktiva. Killar blir också psykiskt misshandlade. Men fortfarande är det ett mycket större problem. Att det är fortfarande fler kvinnor. Statistiskt så vet vi att det är så. Mm. Och det är ju farligare.
Det är farligare, ja, det är mycket farligare. Det är ju klart att det är det.
Att det är så alltså, viktigt.
Hur många män är som blir mördade av sina flickvänner?
Ja.
Alltså det är ju en sån otroligt liten procent. Hur kan man då tro att det är samma... Alltså det där kan jag bli så jävla irriterad på. Så här att, visst, det är jättehemskt som man också blir liksom psykiskt misshandlad av en kvinna. Men man ska ju inte förringa det fullt ut. Liksom. Men man måste ju också se att det är en helt annan hotbild. Alltså att som kvinna var liksom... Det finns ju ett överhängande fysiskt hot mot den hela tiden.
Men det är också så sjukt som jag... Det här är också en vän till oss som har separerat. Vi kvinnor känner så mycket skam om vi har blivit... Alltså vi känner oss lurade. Nej, men alltså om någon behandlar oss dåligt och relationen inte liksom, det blir inte bra, så ska vi känna någon typ av skam då inför det. Medan män är ofta så här, vilken, alltså de är liksom, de liksom går verkligen ut med att de är, jag är så bränd. Ja. Den här hemska kvinnan.
Ja, som att de inte har någon
kontroll. Ja. Alltså det är verkligen så här, den här hemska kvinnan kom in i mitt liv.
Och en hysterika. Och så är det ofta att de har flera ex också som är hysteriska. Så det är också trovärdigt.
Men att det är så sjukt att man har så pass självförtroende. Och så vet man också att så här, du är helt omedveten också vilken makt du har haft. Eller? Nej, de är liksom bara lurade. Den här hemska kvinnan kom in och bara... Jag är så blåst. Jag var bara kär. Och så hon
körde. Jag fick bo i en bod.
Käften, gubbjävel.
Ja, verkligen. Alkis. Gubb. Ja, nej, men... Jag undrar ifall lyssnarna kan tolka in vem vi pratar. Men, nej men... Precis, för att det man ser hos sina kvinnliga vänner då som har... var med om var med om psykisk misshandel och sådär, destruktiva relationer, att där är det ju precis, det är inte så att de vågar, den där skammen, precis det är som du säger, den skammen är ju enormt, man får liksom dra ur saker. Och det är också så hemskt som, ja, men när man har nära kompis som har varit igenom något sånt där, att vad mycket som kommer upp såklart när man väl är ute, alltså det är så här, det är då man vågar ändå vara lite så här. Man bara, men varför åkte ni hem tidigare från den här semestern? Nej, men det var ju för att han som tyckte att jag flörtade med servitören.
För att,
va?
Ja, och då är fredag morgon, att det är helt sjukt. Alltså när man lyssnar på den här, den är ju så naken. Så att alltså så här, kan man få skriva så här ärligt? Så känns det ju när man lyssnar på den. Och det passar ju lite vårt sanna år också, det här med Joni Mitchell och allting. Att så här, för att det är så viktigt att vara ärlig om det här, för att det där räddar ju liv.
Ja, verkligen. Det gör ju det.
Och jag För jag satt och tänkte på, du och jag, det är väldigt svårt att prata ibland om saker som man inte har direkt, alltså i en podd tycker jag, som man inte har en direkt erfarenhet av. Men samtidigt är det så otroligt viktigt att prata om, för det här är ju också ett samhällsproblem. Och så tänkte jag, vad är det då som kan hjälpa? För att prata kanske med andra som har varit med om det är ju alltid ett första steg. Det är såklart att man inte kommer klara att göra slut på en gång.
Nej.
Men ingen får ju behandla er så där. Det vet ni va? Att ingen får behandla er så på det där sättet. Om någon får en och dig att känna dig otrygg eller inte tycka om dig själv eller tveka, alltså så ska inte den du är tillsammans med få dig att känna. Nej.
Och det tycker jag att hon beskriver så fint i den här fredag morgon låten också, att jag var så svävade på mål när det var normalt. Att det är det liksom, att det är så fram och tillbaks, upp och ner, vet aldrig liksom vart man har varann typ. I hela relation, att det liksom, när det väl är normalt, då är det liksom, det är det onormala på något sätt. Så ska man inte heller.
Och jag har liksom en tanke, jag vet inte om den är dum, men att för jag har ju liksom inte, alltså så här, jag tänker ofta på vad som hjälper mig. Alltså, vad var det som hjälpte mig mest när jag skulle försöka ta mig ur liksom där först när jag var sjuk och kunna liksom ta ett steg liksom bort från det här kolsvarta? Och det var ju när jag började ta del av andras historier. Och så tänker jag kanske att ni som lyssnar, för det vet jag ju att många av er har ju varit så här destruktiva relationer. Kanske ni kan skriva saker. Skriv till oss på DM vad ni skulle vilja sälja till någon som är i en destruktiv relation. Så kan vi spara, alltså anonymt.
Ja,
och så lägger vi upp det och sparar det höjdpunkter. För det finns nog så många som behöver läsa. Tror du inte?
Jo, det tror jag är en jättebra idé. Det gör vi. Om man känner att man har liksom, det kan vara jobbigt att så här återuppleva grejer såklart. Men man kan ju också skriva, precis som man behöver inte skriva vad man har varit med om. Utan man kan ju bara skriva så här, det här hade jag behövt höra.
För jag hade ju, det berättade jag att jag hade en frågestund en gång. Och så var det ju en tjej som sa så här, jag har precis tagit mig ur en jättedestruktiv relation. Och jag vet inte ens vem jag är längre. Vad ska jag göra? Alltså hon var, och så var det ju en annan som skickade en text till mig som jag vidade befordrade till henne. Som betydde så mycket för henne. Det, alltså med bara lite så här att tips hur man, hur man kan göra den här första.
Det är väldigt fint. För att precis som vi var inne på så är det ju att man inte tror på sig själv. Alltså nu låter det som att man inte har självförtroende, utan jag menar att man inte faktiskt tror
att det är fel.
Att det är fel. Att man inte tror på det man har varit med om. Eller att man är ju väl inne och så här vacklande. Så här, vadå? Nej men är det för det? Och så en dag vaknar man upp och kanske bara så här, nej men allting, han är jättesnäll. Men gud, så här, det där, gud vad jag överdrev igår när jag satt och tänkte att jag skulle lämna. Och så händer någonting igen.
Ja.
Och så blir det, och så är det den dansen som bara pågår.
För jag tror att om man har tagit sig ur någonting så vill man nog ofta också hjälpa andra. Att det är skönt.
Ja.
Alltså att det kan betyda någonting. Att det får ändå ett syfte, det man har varit med om lite verkligen. Mer. Om man kan dela med sig av det. Så att, ja, det är bara en tanke jag hade. Så ni får jättegärna.
Skitbra. Jag tror att vi kommer få många som skriver. För att man, det ska man ju komma ihåg. Att man är ju inte ensam.
Men man är ju aldrig ensam. Det var bara, jag rensade garderoben. Alltså jag tänkte bara på det. Jag rensade garderoben. Och jag har alltid så, alltså det är en viss typ av hög som bildas när jag rensar garderoben. Saker jag behöver, men som jag hatar. Så när jag har den här rensade garderoben så finns det ingen plats för den. Det är typ så här noppriga ullkalsonger som jag måste ha för när jag ska ha skidor. Det kanske är handstickade suckar som min farmor har gjort som jag inte vill slänga. En så här t-shirt som jag, alltså, och så bara skrev jag, alltså det här händer mig alltid, och så bara flyttar jag runt på den här högen och lägger den på olika ställen. Och så skrev jag på Instagram, jag bara, är det någon annan som har problem med den här högen? Och så fick jag 500. Och så bara, ja just det där, alltså det finns
man
ingenting.
Man är aldrig ensam av en tanke.
Skithögarna finns på olika sätt i ens liv.
Men du, jag tänkte på det också, vi bara pratade om det lite i lördags, för då hade ju hon, Marie Nilsson Lind, precis gått bort. Alltså Einbusk.
Precis, Josefin Nilssons stora syster. Då.
Och Josefin Nilsson, hon, ja men ni vet ju, Einbusk.
Jag tänker på henne kanske, i alla fall varannan vecka på riktigt. Alltså.
Ja, men Det förstår jag, för att den där, det, jag tror det är mycket att göra den där dokumentären som kom efter, alltså om henne, där man skildrade hennes liv och hur, ja men apropå destruktiva relationer, hur
vad det gör med en.
Vad det gör med den, och att då kanske hjälpa någon annan, det är ju det, alltså jag tycker så här, incitamentet är så stort då att faktiskt skriva om vad man själv har varit med om och vad man, och tips till andra, för att det där är ju så frukt, alltså en enda man kan liksom förstöra ett helt liv, alltså livsöde och alla runt omkring och så nu liksom gick ju Marie också bort och liksom,
vi vet ju
den
inte
sorgen,
vad, men jag tänker bara vad hon har levt Josefin med efter att förlorat sin syster.
Nej, det är bara sån otrolig stor sorg, eller vad liksom, när du tänker på Josefin, vad är det du tänker då? Alltså är det bara
jo, men jag tror att det var det precis det vi pratade om i lördags, att just vad gör det med en människa att bli så där nedtryckt? Alltså vad är det vi bär med oss sen, och hur formar det liksom resten av våra liv?
Vart tar det vägen, undrar jag. För det är så här, det är klart att jag kommer ihåg hårda ord som har sagts till mig eller när jag har känt liksom är oförrättad.
Men den som man ska älska en mest.
Ja men precis, och det
som till och med kanske slår en.
Ja, precis. Jag kan inte, det sveket är ju liksom, det finns nog inget större svek. Liksom. Men jag menar, om jag då, som är då en väldigt förskonad människa just nu, knappt ibland vet, så här, vart lägger jag de här sakerna? Det kan ligga och puttra någonstans i min kropp eller i mitt huvud. Hur är det då? Liksom, att vart, rent fysiskt och liksom mentalt, vart lägger man den där typen av upplevelser? Den där typen av svek? Vart finns lådan och hur?
Och så har vi, det vet vi ju, men vi har ju så olika verktygslådor från början.
Nej, precis. Det är det också. Man är också dessutom kommer med en verktygslåda som är liksom halvskruvmejsel. Det kanske inte är jättelätt att hantera det.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående. Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu är jag ändå bara gjort det då, men nu är det bara magen kvar, alltså förstår du, nu är det något kärl med magen, så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa, för det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer, och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma, Emma, Emma S. Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar. Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså jag går i god.
Och vi har ju en kod va?
så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till MAS som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MAS.
Tack MAS.
Men jag har också en annan sak apropå killar och föräldraskap.
Vad har han gjort nu då?
Nej, men jag tänker bara att jag känner ni er dålig, så har jag en historia som jag såg någonting riktigt, eller Johan såg något riktigt dåligt i Vemdalen. Ett dåligt föräldraskap. Vi var på afterski.
Var det du eller såg ni något annat?
Nej, han såg en annan pappa. Johan går in och där är det så här pissoar. Och så står det bara, står ett barn i pissoaren och har plockat upp den här tabletten. Så ligger
fan vad vidrigt, jag spyr.
Och då är det också toaletter inne på bizarren. Så säger Johan, men där ska du nog inte stå. Så är det liksom en pappa som har låst in sig på toaletten. Va? Nej, var står du? Gå därifrån. Man tar väl med sig barnet in på toa? Står du, är en treåring eller tvååring som står och äter liksom en pissoar?
Men gud, vilken jävla, alltså så litet barn också.
Alltså om ni känner er dålig, tänk på pissoarpappan.
Det var kul, för jag har fått höra fler fjällen historier. Det är kul för att Antos föräldrar har ju hängt mycket i fjällen med sina kompisar och sådär. Och då berättade Antos mamma, det skulle att komma från henne också, inte Antos pappa. För det handlar om Antos pappas kompisar. Då skulle de en dag, de är en vecka i fjällen. Man har barn som är liksom, de barnen kanske 7-8 år. En dag skulle pappan ansvara för barnen. I backen. Och de är ett helt gäng där och liksom alla känner alla och så här. Ja, och då så åker ju liksom ungarna i backen och så ska papporna gå på lunch. Och de bara så, men håller er till den här backen, då säger de väl då. Och sen sitter de på någon lunch som blir en afterski. Glömmer bort ungarna och kvinnorna, alltså mammorna är ju någon annanstans. Alltså de är liksom en dag i byn eller på någon spa eller något sånt där.
Vart glömmer de i barnbacken?
Eller vad säger? Nej, de är ju vanliga, de är i skidsystemet de här barnen. Och de sitter väl liksom, låt säga att de sitter på fjällgården då, ni som kan år, så här, barnen ska bara åka snobbrännan, alltså du vet. Men det är 7-8-åringar, hur mycket kan man, de är väl i skogen, hamnar fel, åker fel. Så de här barn, och papporna sitter ju alltså och dricker öl och blir mer och mer fulla. Och då är det en annan kvinna som är, som känner till dem, det här gäng, alltså vet pappornas namn och barnens, barnens namn. Men hon är inte med på den här resan, hon är uppe med sin familj. Ja, och så vet du, och hon upp i skidsystemet och så hör hon hur det liksom ropas ut i skidsystemet så här, Robin, Jonas och Emma söker sina pappor. Robin, Jonas och Emma, vi söker föräldrarna till Robin. Stacka. Robin Söderberg, Jonas Eriksson och Emma. Alltså så här, stod de där och grinade liksom, rödgråtna liksom. Flera timmar senare, och då kom ju hon, den här Karina då, eller vad det är, och bara hej, jag tror att jag känner de här barnen. Tog ju barnen då, försökte hitta, och de var så här, sitter era pappa, sitter på någon restaurang, kommer dit och det är som full afterski då liksom, med de här papperna. Och men då hade ju också papperna då varit så här, du får inte berätta det här för, alltså, men, du får inte berätta,
snälla,
det här för gummorna här när du får så här, fått, alltså, det kommer så jävla liv hemma liksom. Får inte, det gick ju bra till slut. Gick ju bra för att det kom en annan mamma och räddade dem. Alltså sånt där, jag hör sånt där. Nu är det här liksom 90-talet då. Men blir det bättre? Ja. Jag vet inte, jag hade varit så här. Jag hade, det är så oansvarigt att man inte ens står. Så peppar de varann säkert, de här gubbar. Ingen
en
vågar.
Bärs till.
Ja, och så är det kanske någon som känner så här, hur går det med våra ungar? Men
man vågar
också
inte
i den
vara
där bro-coden.
Nej, precis. Man vågar inte vara en sån liksom,
ja, som fjollpappa liksom. Ja. De klarar sig. De klarar sig. Så att man, det är säkert alla säkert tänker tanken, oj, undrar hur det går med barna. Ja, men han Peter här verkar ju tycka att det inte är någon fara. Så du tycker jag väl inte det, jag höll att det är någon fara. Nej, sånt där apropå ge trauman. Ja. Barnen får ju för fan trauma.
Apropå hems. Såna tablett i pissoar, så kommer jag på en annan historia nu.
Nej!
Jag och en kompis till mig, ja, vi var bada på ett ställe här i Stockholm. Och så såg hon en skitsnygg kille. Så hon bara, jag måste lämna liksom numret till honom. Eller så här, vi måste kolla hans namn. Mm. Vi går och tittar på honom. Vi bara, för fan. Så himla nice kille. Och så här peppade jag. Så jag bara, skriv en lapp så här. Och så innan vi åkte så gick hon fram och gav den till honom. Och så hörde han av sig. Och skulle de, ja men, gå på dejt. Och då hade vi ju fått liksom namnet på honom. Så kollade jag upp honom på Facebook. Och så hade jag massa gemensamma vänner med honom. Så då så gör man ju en liten research. Mm. Det var mest killar som jag kände som var kompis med honom. Och så frågade jag så här, hur är den här killen liksom? För jag förstod att han pluggade i Uppsala. Ja. Han bara, ja, typ så här, jo, han är speciell.
Speciell?
Jag bara, va? Nej, men alltså, han är väldigt, alltså, han är kul kille liksom. Så här, en gång när vi var ute och festa så, då gjorde han ett vad. Och så satt han upp med en sån här tablett som ligger i pissoaren.
Förlåt.
Åt upp. Skön kille.
Alltså han liksom det här din kompis?
Ja, vi höll ju på att dö. Vi bara, vad är? Alltså du vet också såhär, om han är lite galen. Galen är ju sprittsprångande, eller? Skön kille. Liksom tänkte en riktigt sån brölig kille som bara, och så var det, kan det hända?
Jag kan äta pisartabletter.
Vad heter de som ligger?
Ja, jag vet inte heller. Det är någon liten blå, va?
Jag mår jätteilla.
Ja, och så är det någon fast torkat pubis. Nej, alltså. Flänsår.
Jag mår jätteilla. Men kanske, men hörni, det är kanske det som händer när man lämnar en liten pojke i pisaren.
Mm. Då
20
upp.
År senare så kommer han stå på Stockholms nation och äta upp en sån där tablett.
Ja.
Och imponera på de andra grabbarna.
Kan du imponera på mig?
Ja. Okej, 2024. Vi tuffar ju vidare i det här året. Mm. Du och jag har ju bokat in, förutom Peter Lemark så har vi också bokat in årets poddkonferens.
Ja, som vi ska planera allt som sker.
Ja, livepodd och temapoddar. Och ja. Vi är så peppade på 2024. Jätte. Vi hoppas att ni vill åka med oss på den här resan.
För vi har, nu är det äntligen. Johan går på föräldraledighet. Finally. Bra för mig. Bra för vår relation framförallt.
Bra för podden, tänker jag.
Bra för podden. Du har också jättemycket tid för en gångs skull.
Ja.
Vi är så... Ja.
Så den här konferensen kommer gå till Lissabon. Där bara vi, apropå DMs, ni kan ju också skriva något tips om Lissabon. Jag vet ingenting. Det ligger i Portugal, va? Det går några spårvagnar där. Jag ska ta några läckra bilder på dig i någon spårvagn. När du har chalett i någon gammal spårvagn och pinuppklämt.
Det är så kul att vi tänker att vi ska ta fina bilder och så orkar vi inte ens. Hej upp kameran. Sveriges sämsta influencers. Gör det. Igen.
Jag har aldrig någonsin tagit en bra bild på varandra.
Nej, någonsin.
Vi borde ha med oss en fotograf. Undrar vad det kostar.
Ja, man borde ju. Man undrar ju. Man kanske borde börja reda
satsa
upp det där. Kanske skaffa en bra kamera.
Mm.
Inte bara ha en sprucken lins.
Nej, det är sant.
Nej, men så det ska vi ju göra. Sen har vi ju också en familjesemester i Vemdalen.
Ja.
Inplanerad. Barnen ska gå skidskola.
Mm.
Blanche alltså.
Ja. Blanche ska sätta i sina runda fötter i Stenvården pjäxor. Putta ut såg det att Johanna Blad, vad heter hon, den här feministen?
Ja, den kända feministen. Berätta mer vad hon hade gjort.
Ja, nej, hon är en 1,5-åring. Hon är satt där. Alltså, ja, skidbacken.
Men, gick bra!
Var, jaha,
jag ska alltså, säga något. Nisse stod också där, men det var inte mitt beslut.
Vadå? Men, jaha, var hon duktig då?
Ja, 1,5-åringen kunde åka pisten. Svängde perfekt mellan portarna.
Jo, jag har ju också varit jätteorolig.
Va?
För dig och mig.
Och nej.
Men jag skrev ju till dig.
Va?
Att min självbild. Jag har ju så här millennial cringe.
Ja, och nej. Är vi så? Nej,
ja, gud, jo, men är vi gud. Samma kategori?
Ja, då vill jag dö.
För
att, ja, då skickar den influencer till oss.
Ja, mm. Alltså sådana här personer som så här... Fuldansar. Mm. Alltså gör sig ful.
Ja.
Jag sa ju också att den här kvinnan som tar så här, gör om typ modellbilder och så visar hon, så här är det om jag har sån här string och så gör hon sig ful.
Ja, ja, ja.
Det är världens enklaste humor. Ja. Hanna P 2003, snälla. Ja, men det är ju det.
Verkligen så som jag höll på.
Ja, men alltså du var ju så här, ja, det var kul för 20 år sedan. Ja. Alltså jag får så, det är verkligen peak millennial cringe.
Ja, ja, ja.
Så tänker jag, tror liksom bulta folk in oss i den kategorin. För den där, ja, för den där humorn är för mig den absolut värsta. Det är så tråkigt. Mm. Så jag måste bara Jag mår inte bra alls. Jag mår snarare...
Jag kan ändå tycka att det är lite uppfriskande ibland. Alltså jag kan nog vara ganska simpel så i min buskishumor. Men det får inte vara... Just den som du skickade, det är liksom att man också tar lite så amerikanska TikToks och så gör man dem själv. Och ska man dansa framför sin kille, typ tokigt. Det är så här, look at she, her, she's so crazy, memen. Alltså att det är det, liksom att så här, jag är, kolla vad galet... tungan i mungipan, alltså det är ju det fast på ett subtilare sätt egentligen.
Det kanske det, är så folk ser
men för
mig.
Men hon och... också, du skickar ju såna, så, de där till mig och de följer ju mig, alla de där följer mig. Så att då är det liksom kanske jag mer som är millennial cringe.
Ja, men det var det jag menar. Jag dras med.
Ja, du får väl göra jag får, det
ja, och jag får bara va, älska alla för dem, den de är.
Ja.
Men jag har faktiskt hållit med.
Men hur ska man säga, jag tycker också att är vi inte vuxnare än så då?
Men jag tycker att det är så simpelt, det är det. Alltså jag tycker inte att det är något kul. Ja, men tycker ju sig ful. Alltså göra sig ful, det är alltså,
om man är ful har man jävligt kul.
Ja, men att,
såhär, jag gillar ju att vara ful.
Ja, men jag säger...
Ibland är det feministisk handling också. Ja, men det är den enklaste
Hanna,
av dem.
Jag säger, Hanna P 2003, jag fattar det. Men nu, det är så gammalt, det är så förlegat. Det var ju nytt när du, det var ingen annan som gjorde det. Nu kanske jag skryter om dig, men det var ju ingen annan.
Du gick i bräschen.
Du gick i bräschen för den här. Då var det millennial humor, nu är det millennial cringe. Skaffa någon ny humor.
Ja, men och det ofta nu tror jag också att vi är så pass woke att det hela tiden ska laddas någonting i det där. Mm. Att det, låt säga Johanna Blad, och det var en stor diskussion, så här, en vit smal kropp ska göra sig liksom fet. Och då att det betydde, när jag gjorde det var det bara för att jag tyckte det var kul att vara ful.
Ja.
Jag gjorde det inte med någon baktanke. Nej. Det som sker nu är ju så här, att det, varför blir cringe är väl för att folk... tycker att de är aktivister typ, fast det inte behövs riktigt längre.
Det är jag tror att det är exakt det. Det är så här, du tror att du är en aktivist, men det här är liksom det här är easy way. Ju.
Ja, det här är väldigt enkelt.
Alltså du riskerar du någonting med det här? Nej. Noll. Du riskerar noll.
Du riskerar att få mycket likes.
Ja, vilken risk. För jag tror också att jag tog ju väldigt illa upp också. Den här, så det var ju kul, men så här, hej, den här, hej, en influencer träffar en annan influencer som har barn och vill prata om hur de bara vill dricka vin. Alltså du vet
det. En sån meme.
Ja. Och då kände jag lite så här, var det inte vi som var först då? för det var fanns ingen baktanke med det. Nej. Och sen blev det så här, mammor som vill supa och ta en cig typ. Ja. Att det har blivit en kategori. Då kände jag mig också utsatt. Det var inte att det fanns någon baktanke på ett visst sätt. Och så plötsligt kände jag mig förlöjligad av bara den jag är, typ.
Ja.
Att det blev så här, att det fanns något aktivt.
Men det är så lätt att slå på sånt där också. Jag tycker det där tycker jag är simpel humor. Bara så här, testa att vara mamma du då, som har suttit och gjort den jävla meme. Jag gissar att du inte är det. Jävla fittunge. Alltså jag kan ju bli... Jag kan också bli så här, låt, det ska man göra, jag vet inte. Alltså jag har ju varit arg på mitt jobb ibland också, när för det är också unga personer. Och så har vi liksom varit så jävla cyniska kring saker. Och då har jag bara ibland rest mig upp och varit så här, så är det så här cyniska vi ska vara kring allt? Mm. Alltså då vill jag bara, alltså kan inte heller bara... folk får vara som de är nu.
De måste få dansa. Ja, i och för sig. Då ska jag, alltså då, jag behöver inte bry mig om det
jag
där.
Vet, alltså, det är någonting med det här att jag står med då på generation Z. Bara så här, ska vi alltid, den här cynismen, bara så här, det är för att ni inte vågar göra någonting. Det är skitlätt att bara sitta där och vara cynisk. Men, gör någonting själv då. Våga göra något.
Jag träffade ett par underbara lyssnare på afterskin i Vemdalen. Och så var jag där med en av mina bästa kompisar, Filippa. Och vi är ju så här, alltså jag har ju gått på afterski i sen jag föddes. Och så var jag så chockad. För nyår brukar ändå vara en av de röjaste. Men alltså, vet du? Alltså, de är ju så rädda att bli filmade, tror jag. Så folk släpper ju inte lös längre på samma sätt.
Rara.
Har du inte sett det? Hur de är liksom. Man går, alltså, du vet, man är lite mer försiktig i hur man ser ut. För att afterski handlar väl bara om att släppa lös. För det är ju liksom, det är vad det är.
Ja. Men gud, vad tragiskt.
Alltså sen så gäller det inte, men jag har verkligen sett en skillnad på hur folk släpper lös. Alltså det är inte som det var för 10 år sedan. för folk är mycket mer självmedvetna. För jag tror att de är typ rädda att de ska bli filmade. Mm. Eller hur,
de ska bli filmade så mycket som man vet hur man ser ut i varenda vinkel.
Ja,
också,
de ser sig själva utifrån hela tiden. Så att det blir... Ja, alltså, de är ju så mycket snyggare stylade också på afterski. Alltså, typ så här pandband och du vet så här... Ja. Jag vet inte. Det är verkligen...
Inga jäger hängslen och...
Nej, så här, ingen är spritfet och...
Nej, gud. Jag var ju på verandans afterski, där var det ändå röjigt måste jag säga. Men det kanske var vi millennials som var röjigast.
Nej, men jag tror det. Och då kanske jag får ta tillbaka då. Då är det den här millennial cringe då. Man släpper lös när det...
Ja, alltså jag tycker det är det jag känner så här. Jag förstår vad du menar och jag vill inte heller vara i den kategorin. Men jag är hellre så än att vara, bara sitta och inte våga göra något för man är så himla rädd att det finns cyniker överallt.
Ja, det är helt rätt Hanna. Du har helt rätt. Mm.
Men de kända orden kommer jag nu lägga ut på min Instagram. Nej, jag är nu riktigt tokigt med kroppen min. Jag fes sån otrolig, apropå. Alltså fes sån otrolig fis i morse för Anton. Och då så säger han så här: jaha, är det Stefan och Christer här inne? Och så vänder han i badrummet och går ut därifrån. Och så hade vi en lång diskussion nu i morse. För jag sa så här: men kom, jag tror ifall inte vi skulle vara ihop, då skulle du sakna mina pruttar. Han bara, nej men det är mer, alltså, han bara, nej men det, alltså, det kan jag ärligt säga, det skulle jag inte göra. Alltså, det är inte,
nej, det tror inte jag.
Och jag bara, men det är ju en del av paketet av att du gillar att jag är fri. Han bara, ja det älskar jag ju med dig, liksom, att du känns fri. Jag bara, ja, det här är en del.
Pruttarna är en del.
Ja, och han bara, ja absolut, men det är verkligen det onda med det går. Jag skulle lika gärna kunna vara utan dem. Det är inte det som jag menar med att du är fri.
Nej. Alltså,
och sen så var jag jätteirriterad och så började vi bråka om städning. Och sen kom han tillbaka och så sa han, jag kanske skulle sakna dina prätter.
Fanns så rädd.
Han är så rädd.
Älskar dina
fredag morgon.
Du släppte väder varje gång. Vi var i samma rum.
Det lät som Frida i vännen. Jag visste inte då mina vänner ville så tog av som. För de ville inte vara med dig. Det blir alltid kaos runt dig, det är för sig sant.
Inte längre.
Nej. Även jag har vuxit upp
till
en mer grå sugga. Ni ser väldigt besatt av grå sugga nu. Ja, ska vi avsluta bollen?
Ja.
Jo, nästa vecka.
Hold your horses.
Mm.
Igår hade jag och Hanna en diskussion via sms om hur torra, fula, sura, vidriga vi var.
Jag ska vara också fet, men det får man inte säga då.
Mm. Ja, men det är nog en gemensam känsla vi alla har.
Mm.
Och då tänkte vi, i nästa vecka, stilpodd.
Mm.
Hur överlever vi fulaste månaderna på hela året? Skicka in era frågor.
Ja.
Kläder,
precis.
Hår, smink,
hud.
Mental state of mind.
Ja, det också. Vem ska vi vara? Vi ska ju vara Joni Mitchell då, det vet vi ju. Men vem liksom lite stilmässigt ska
jag
vi vara?
Jag har sett en som jag kommer ta upp som jag tycker det är någonting som jag tycker passar dig. Eller två stycken. Fast jag kommer ta upp det nästa vecka.
Men du är väldigt bra på att klä mig, det vet du.
Jag har två olika.
Ja. Men så skicka in era frågor. Det blir riktigt så här, hur överlever vi januari, februari, mars, april börjar vi hitta ljuset igen. Men de är vidriga månaderna.
Jag sa att sminket lägger sig som hyvlad parmesan i mitt ansikte.
Jag spyr.
Concealer på näsan.
Jag har bara fått små röda små finnar över hela näsan. Varje pora blir röd.
Ja, ni hör.
Och så russin ögon och hängande ögonlock. Men det är ju typ operation och det orkar inte.
Hörrni, vi älskar er.
Love
skicka
you.
In frågor och skicka jättegärna in också DMsen som vi efterfrågade. Hörs nästa vecka.
Vi älskar er. Hej.
Hej.
Min enda längtan nu och här. Älska mig.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.